Till er service av Anders Skärp, inläst av John Pekkari, producerat av Bokea. Prolog. Den bok du nu håller i handen var från början inte alls tänkt att bli en bok för utgivning. Min tanke var att skriva en kärleksförklaring till min älskade Agneta samt att göra några reflektioner om mitt liv i servicebranschen. Det blev ett bra tillfälle för detta när jag vid 57 års ålder bestämde mig för att göra en säsong i den berömda skidorten Chamonix. Nu blev det lite mer text än jag hade för avsikt. Så även om det fortfarande är personligt och till viss del privat, tyckte jag det kunde vara kul att ta tillfället i akt och ge ut vad jag varit med om. Jag vill med detta ha sagt att jag inte gör några anspråk för att vara någon form av författare eller språkvårdare. För mig blev denna skrift ett trevligt sätt att fördriva tiden på under lediga stunder i Chamonix samt att färdigställa vid hemkomsten därifrån. En hemkomst på skottdagen 2020 som efter en vecka övergick i den värsta tiden för såväl min bransch som mig själv under min livstid. Ett virus som lamslagit en hel värld och skickade mig rakt in i arbetslöshet med all den negativism det innebär. Förhoppningsvis är det bara tillfälligtvis som jag får stå vid sidan om det yrkesval jag så stolt förvaltar för att titta på. Jag har ett grundglatt synsätt på livet och hoppas i skrivande stund att jag inom kort får nya minnen att berätta om i framtiden och gärna då från någon trevlig krog i huvudstaden. Hur i hela friden blev det krogen för min del? Det finns inget familjärt eller historiskt påbrå. Låt vara att släktens forskning hittar en krögare vid namn Per-Anders Skarp på 1700-talets början i Malmö, men inget före och inte heller efter vad jag kan se. Dock har Malmö en stor betydelse för mitt yrkesval, vilket jag strax ska återkomma till. Min kärlek till destillat upptäckte jag som så många andra i tonåren. Som de flesta lånade vi sprit från föräldrar utan avlägga vare sig ränta eller amortering. Ja, stöld helt enkelt, för att tala klarspråk. Min årskull missade precis mellanölet, eller klass 2B som det då hette. Vi var 14 när mellanölet försvann 1977 och det var först året efter de flesta av oss hade sin egentliga alkoholdebut. Finansministern på den tiden hette Gunnar Sträng och var en av de ivrigaste förespråkarna för ett lättare starköl som skulle främja nykterheten genom att bli det alternativ till spriten som starkölet inte blev. Strängölet, som det kallades, fick avslag av riksdagen 1957. Däremot tog man bort måltidstvånget för starköl för att uppmuntra öldrickandet. Beslut man minns. Eftersom mellanölet infördes så sent som 1965 hade det en kort och intensiv historia. En historia under en tid av frigörelse på många sätt vad gäller Sveriges dåtida unga. Mellanölets ankomst i mitten på 60-talet har som nämnts orsak i starkölets återkomst 1955. Starköl hade nämligen varit förbjudet sedan 1923. Under hela motbokstiden, då spriten var ransonerad i Sverige, var det i princip bara möjligt att få tag i starköl på apotek om man hade läkarrecept. Mot vilka krämpor som läkare skrev ut bärs på recept vet jag dock inte. Törst är ju knappast ett sjukdomstillstånd, om än lite obehagligt. Vi som var födda 1963 fick nu kir och folköl som främsta berusningsmedel, men det intresserade vår lilla krets föga. Alla stal det de kunde från föräldrarna och det blev en klart brokig palett av drycker vi hade till vårt förfogande. Att vi som 15-åringar skulle dricka ens något av detta tjuvgods utan att blanda ut för att det skulle smaka någorlunda gott på väg in i berusningen var för oss otänkbart. Detta löstes snabbt av vårt stora och något förvånande intresse för cocktails. När vi träffades på lördagarna var jag laddad till tänderna med sockerlag, lime, citron, körsbär i maraschino, oliver, socker, salt och allt annat som behövs för att upprätta en regelrätt bar. Video var för oss en ny upplevelse och vi tittade i stort sett uteslutande på Singing in the Rain i familjen Rex poolrum med en god portion av Singalong.